Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej och välkomna till Dansmusikpodden.
Tack. Hur mår du?
Jo, jag mår fint.
Du är tillbaka från Zanzibar.
Jag är tillbaka från Zanzibar.
Välkommen tillbaka. Tack. Känns kul. Ovant. Vi har inte spelat in här i studion på 3-4 veckor.
Nej, det är ett tag nu.
Det blir kul.
Ja, det känns skönt.
Ny, bra energi kommer du med.
Känns skönt att komma tillbaka.
Exakt. Och var kan man höra mer om dina afrikanska äventyr?
Mm, det kan man göra på Patreon.
Ja, exakt.
Så att om du inte är Patreon så blir det nu.
Exakt. Patreon.com/dansmusikpodden.
Join, supporta oss. Join the movement.
Ja, men exakt.
Som jag brukar säga.
Och vi kommer nog inte bara prata om Zanzibar utan lite annat smått och gott också.
Absolut.
Och swisha kan man göra om man inte vill binda upp sig. Mm. Det välkomnar vi också. Mm. All info finns i avsnittsbeskrivning.
Precis. Like and subscribe and comment below.
Ja, allt sånt där som man brukar säga.
Precis. Men vi är inte ensamma här.
Nej, hej Elias Landberg, a.k.a. Skudge.
Hej.
Hej, läget?
Det är fint.
Härligt. Varmt välkommen hit.
Tack.
Skudge, det hade ingen riktig betydelse, eller hur?
Jo, det är väl lite så här slang för smuts, skitigt.
All right.
Man kan säga så här oil skudge till exempel, okay. Oljefläck.
Mm. Jag fick också upp någon skum definition som var typ att man gnugga sina könsdelar mot, ja men revirmarkering typ.
Okej, det har jag aldrig hört förut faktiskt.
Nej, det finns på någon sån där...
Var det det du fick upp när du googlade skudge eller?
Ja, ja exakt. Ja,
det tror inte jag och Gustav... Nej. Fick upp först när vi sökte på namnet.
Exakt. Google är annorlunda nu för tiden.
Ja, det är annorlunda nu.
Exakt. Nej, men det stod så på någon av de här stora, vad heter det? Urban Dictionary eller motsvarande. Liksom.
Ja, det var där vi kollade.
Okej, okay. Jag kan ha fel såklart. Det kan, men,
det kan vara fudge, du menar.
Det är ju något helt annat.
Ja, fudge kan vara mycket olika saker.
Det är väl en cola.
Liksom. Ja, så ser jag på det också. Exakt. Ja, men precis. Och Skudge har ju varit ditt soloprojekt i typ 10 år, va?
Nej, sen 2013.
Det är 10 år.
Ja, är det där? Just det, nu är det 10 år.
Ja,
det
typ, om man räknar så.
Men det kanske är 2013-2014. Ja, men ungefär 10 år.
Ah, ja.
Det är svårt att minnas helt.
Exakt. Men är du trött på liksom hela tiden behöva säga att det är ett soloprojekt nu? Eller att svara, för det nämns ändå typ alltid tycker jag när man läser om dig.
Alltså. Ja, det är väl lite tröttsamt. Men det är väl också för att folk blir förvirrade. Eftersom när jag spelar live så har jag ju med en.
Ah.
Och nu, jag är med Nia Thule nu för tiden.
Aha, som medhjälpare?
Ja, precis. Så vi spelar ihop.
Okej.
Okay. När det är Skudge live.
Just det.
Vilket men då får, bara, ni fan, får du fan skylla dig själv.
Ja.
Så soloprojekt i studion, ett tvåmannaprojekt.
Live, ja.
Exakt. Ja. Måste det vara ni hade eller är han utbytbar?
han är grymt duktig, om man säger så.
Just det.
Han är snabb. Och seriös.
Exakt. Och det behövs för att liksom hinna med alla
hinna med alla flyg och allting.
Nej, men hinna med alla knapptryckningar.
Han dricker ju inte heller som jag inte heller gör. Så att det är liksom, vi klickar väldigt bra på alla plan om man säger så. För att vi båda är lika seriösa. Och,
jag fattar.
Ja, vi tar det väldigt seriöst.
Exakt. Men jag tänkte under själva live-gigget. Alltså det behövs två personer för att ratta all utrustning.
Ja, liksom. Precis. Och inte bara det utan det krävs typ två personer för att ens kunna resa med Alger.
Är det så? Ja. Okej. Okay. Ja, fan vad spännande.
Man får inte ta med så mycket som helst.
Okej. Okay. Jag kommer återvända tror jag till live-giggandet.
Ja.
Men precis, i början när Skudge formades, visst var det liksom, ja men det fanns en anonymt tanke, eller så blev det bara anonymt, alltså, eller hur?
Ja, det var anonymt, eller det var 2009 var det. Eller i början var det liksom att vi egentligen startade projektet och skivbolaget för att vi var så trötta på att skicka ut demos och få så här svar på att kan ni ändra på det här och kan ni göra det här, och så vi ville liksom göra allting själva istället.
Klassiker.
Mm. Så att vi hade liksom ingen plan att det skulle bli något långvarigt eller att vi ens skulle spela live överhuvudtaget. Det var liksom, fanns inte med någonstans att vi liksom skulle börja spela. Och så startade vi projektet, och sen så vår distributör som vi hade då, som hette Rush Hour, tyckte att vi skulle vara anonyma.
Okay.
Så då körde vi på det.
Alltså distributören har den makten då?
Ja, men det var väl ganska, vi tyckte väl det var ganska kul själv också. För att, ja. Och så körde vi på det spåret ganska länge. Och i början visste inte ens våra kompisar att det var vi. Alltså inte ens våra närmsta vänner visste att det var vi som var Scudge.
Okej.
Okay. Det var ju ganska roligt. Sen så kom det ju fram liksom under en period. Och till och med Hardwax, om ni känner till den skivbutiken, trodde att det var de som distribuerade vårt skivbolag, fast de inte gjorde det uppenbarligen. Bara för att det såg ut som det liksom var något skivbolag som var relaterat till Hardwax. Och right. Typ lät som det på något sätt. Ja, det var väldigt, folk trodde att vi liksom var tyskar i början. Och det var mycket så här spekulationer om vilka vi var.
Men det är väl kul ju, eller det skapar ju bara en hype.
Ja, det var jättekul.
Men var det också, körde ni live grejer från början?
Nej, okay. Det var det jag sa, att vi började liksom
just det.
Senare. Vi fick en förfrågan från Berghain. Så det var på grund av att de kontaktade oss om vi började spela live egentligen.
Just det.
Så det var liksom, vår första gigförfrågan var från Berghain, det var ganska... stort, efter vårt första släpp så mejlade de oss.
Okej.
Okay. De personligen.
Och hur var det gigget?
Ja, det var jättekul, men nervöst och lite svårt.
När var det här?
Vi fick ju liksom testa oss fram med vad vi skulle använda, vilka syntar, vilka trummaskiner och samplers och allting.
Just det.
Det var nog 2010, måste det ha varit. Men vi spelade två spelningar i Stockholm innan, för Gustav, som jag startade Scudge med, Gustav Wallenström. Han var ju med och drev The Office, som var en svart klubb, tillsammans med några andra. Vi spelade en gång där, tror jag, innan Berghain. Och sen så på någon festival. Som var, nu minns jag inte vilken festival det var eller vad den hette. Jag minns att det var med Aux 88 och Sleep Archive.
Okej. Okay. Nej, minns inte heller.
Nej.
Nej, inte heller.
Men The Office minns jag. Och den, visst är det så att ert första live-gig finns inspelat?
Ja, det finns inspelat.
På din SoundCloud.
Ja.
Det är coolt.
Ja.
Ändå.
Ja.
Har du några tidiga DJ-gigs inspelade?
Ja, jo, men det kan finnas. Ja.
Minns du ditt första?
Nej.
Nej.
Men jag är historiskt sett jävligt dålig på att... Jag har ju aldrig haft någon manick där jag spelar in mina set. Det har ju hänt ibland att någon... Alltså en handfull gånger att promoters kommer fram och bara... Är det okej om vi spelar in ditt set? Ja, absolut.
Mm. Mm.
Men jag har aldrig varit en sån att spela in...
Ja, just det.
Nej.
Mm. Men minns du ditt första DJ-gig liksom?
Ja... Nej.
Eller kanske en hårfin gräns.
Ja, alltså,
vad man kan räkna som ett riktigt.
Ja, exakt. Alltså jag började väl min DJ-karriär på en så här halvsunkig bar vid Odenplan när jag var 18 och spelade hits liksom.
Var det Vasas?
Ja, exakt. Ja,
det var det.
Exakt. Vasas.
Jävla ja.
Precis, så hette det.
Varför vet jag det ens? Eller
nej, men det var väl typ där man hängde när man var, vi är ju lika gamla så. När är du född?
78.
Okej, du är lite äldre. Men ändå, det var ju där man hängde liksom. För där fick man alltid komma in och det var billig bash.
Det fanns ett dansgolv liksom.
Det fanns ett dansgolv. Alltså det roliga är att, nu blir det sidospår här. Men jag hängde faktiskt där med mina polare innan jag sen började jobba där.
All right.
Så det är lite kul. Mm. Så det räknar jag inte som ett DJ. Alltså,
nej, exakt.
Jag gick fortfarande på gymnasiet.
Nej, jag fattar. Men det blev Juk Mexican. På senare
exakt.
År.
Exakt.
Fortfarande eller? Nej.
Jo.
Jo.
Jo. Fortfarande. Kan du langa lite vatten?
Ja, absolut. Jäklar vad du dricker vatten. Alltså.
Men jag har inte käkat middag.
Nej, okej.
Jag känner nog inte till vas.
Alltså. Nej, det är ett öl.
Nej, det här är väldigt,
eller kanske.
Okredit ölhak.
Väldigt länge sedan.
När var det?
Nej,
tidigt 2000-tal.
Ja, alltså 2000. Eller alltså, vad fan, hur, ja, 2001, ja. 2002. Det är väldigt länge sedan.
Och det är inget att känna till egentligen.
Men jag tror att de många som är lika gamla som oss har nog druckit öl där när de var 18, 19, 20.
Ja, men exakt.
Men jag minns att det låg några ölhak där i krokarna. För jag bodde på Norrtullsgatan förut.
All right.
För många år sedan.
Ja, precis.
Ja, skit i samma.
Ja, Kungsholmen var väl annars ofta också en billig öl. Mm. Billig öl, territoria liksom. Men okej, tillbaka till musiken kanske då. Det man också liksom läser mycket när man läser om Skadj är typ så här proper techno. Mm. Stabilt hantverk. Uh-huh. Typ och sådana grejer. Men inte utan själ för det liksom. jag tycker
det här har de läst innan till.
Jo, men jag har sett det på lite olika ställen att folk beskriver det först så här som att det låter så här som riktigt bruks grej, men sen ändå lägger till så här, men inte utan själ. Hur ser på det, alltså för dig, är det liksom, är det bruks för dig, eller är det en kreativ outlet också liksom? Konstig fråga, men du fattar kanske ungefär.
Nej, inte helt.
Ah, okay.
Det är ju en kreativ process att göra musik.
Ja, exakt, men det kanske inte alla tycker. En del kanske ser det som ett rent hantverk, tänker jag, att man bara går in och vet hur man gör en hit.
Jag vet ju inte det, för mig tar det väldigt lång tid att göra en låt faktiskt. Mm. Oftast i alla fall. Mm. Jag hade en låt som tog 3 år, tror jag.
Oj!
November heter den.
Okej. Okay. Inte nonstop, gissar jag ändå.
Nej, inte nonstop, men jag satt mer än relativt ofta. Jag hade väl 20 versioner på det, tror jag. Right. Innan jag skickade den till skivbolaget.
Oj! Var den, var jag, version var, 20 den bästa då?
Jag skulle kunna gjort den bättre nu. Men jag är väldigt mycket sån här, jag vill vara 110% säker när jag skickar på press. Eftersom jag gör det mesta på vinyl, så då går det inte liksom göra om det.
Nej, jag fattar.
Replace file.
Nej, nej, man kan inte liksom byta ut någonting eller liksom bara släppa upp en ny fil.
Nej, liksom det är intressant det där, hur alla liksom har sina workflows, eller hur de liksom...
Ja, jag är väldigt avundsjuk på folk som är sjukt snabba liksom. Mm. Jag hade en kollega förut, eller kollega, vi gjorde musik ihop förut, Johan Fotmeier. Och jag, han gör väl fortfarande musik, fast mer ambient-aktigt nu för din. Han gjorde väl kanske ibland 4 låtar på en dag.
Ja.
Men det var ju på minimal techno-perioden liksom. Ja, ja. Där det bara lät.
Och jag minns den perioden.
Och alla använde Microtonic.
Eller? Exakt. Det var en kul våg, den kom och gick.
Ja, men den stannade kvar ganska länge då.
Gjorde den det?
Ja, alltså relativt länge, för att när jag och Gustav spelade i början i Italien, då trodde ju folk att vi liksom var minimal techno, för att minimal var fortfarande stort i Italien. Mm-hmm. Så när vi körde igång, då var det liksom på tok för hårt för dem. Och de blev typ lite chockade och så här. Man märkte liksom att de visste inte riktigt vad de hade bokat. De bokade Skadj för att det var liksom ett namn, utan att ha efterforskat.
Undrar när den kommer, den det är väl dags för den att komma tillbaka snart, eller?
Jag tror den aldrig kommer komma tillbaka. Inte just det där, för att det, liksom, det var för mycket.
Ja.
Det var, fanns för många skivbolag, och det var, folk kräkte sig ut musik, och det liksom lät egentligen inte så bra producerat. Det liksom, mycket var inte så bra mastrat heller, tror jag.
Nej.
Eftersom folk bara skickade iväg till vem som helst som fick mastra, typ en polare som mastrade, för att det mesta var ju bara släppt digitalt och inte på vinyl eller så.
Jag tror att den kommer komma tillbaka.
Jag tror mer kanske att den här finlir minimalen kommer komma tillbaka. Ja. Den som faktiskt Perlon kör på och liksom en del andra.
Jag har i ärlighetens namn inte så jävla bra koll på det, så att jag ska inte säga för mycket.
Nej, jag har också dålig koll. Alltså, jag kan inte riktigt navigera i minimal träsket. Jag kan inte ens veta egentligen när jag hör en minimal, alltså jag vet inte hur, när jag ska applicera den labeln liksom, och så vidare. Nej. Jag hör ju vad det är för något. Alltså jag vet ju.
Vi kan hoppa över minimal.
Ja, exakt. Jag måste bara rannsaka mig själv. Tror ni gällande kreativitet och sånt, tror ni inte att det finns människor som går in, ja men kanske hitmaker eller whatever, som gör sin musik utan kreativitet? Eller tror du att den alltid finns?
Du menar efter en mall? Liksom som att de vet att här ska refrängen komma, här kommer bryggan.
Jo, men lite, jag kan ju liksom, som journalist vet jag ju hur jag skriver en artikel. Så jag kan väldigt snabbt gå in och bara sätta ihop beståndsdelarna, bygga upp den på rätt sätt. Här är en artikel som är duglig för publicering. Mm. Jo. Eller så lägger jag ner min själ i någonting. Det är olika saker lite grann.
Jo, men det finns det garanterat producenter som kan göra så. Mm. Det är ju bara att kolla på liksom det stora hela i musikindustrin.
Just det. Så. Men folk kan ju säkert ha en kreativitet i det också.
Men hur gör Max Martin?
Men både och, tror jag. Men tänk folk som kanske har bara en vecka på sig.
Mm.
Och göra en hit. Eller om det nu blir en hit, men att göra en låt.
Exakt. Jo, men de kan nog, de vet vilka byggstenar som krävs och de vet hur man smäller ihop det, tror jag.
Ja. Men det är så olika nivåer av vad man är för typ av producent och hur man liksom, nu tog jag ju Max Martin som exempel, för han är väl liksom kanske vår tids största popproducent liksom. Hur gör han liksom? Men jag tror att det är ett dåligt exempel, för han har ju liksom massa folk runt sig.
Jag tänker att gör han något längre kanske?
Ja, det gör han nog. Men alltså,
Shellback, vad heter de för någonting?
Jo, men de är ju hur många som helst, och det är folk kommer och går hela tiden i det där teamet liksom. Jag vet inte.
Men sen så finns det ju folk som sitter på massa skisser, sen så liksom tar de dem vidare när de känner för det.
Just det.
Det är ju ganska vanligt. Mm. Till och med använder till en remix liksom.
Just det.
Till och med jag har gjort.
Till och med du har gjort.
Alltså, till och med vad exakt är det du har gjort då? Menar du?
Ja, men jag har tagit en låt som jag redan har börjat på.
Gjort om den till en remix.
Gjort om den till en remix.
Just det.
Jag tror alla producenter har gjort det.
Ja.
Och vice versa, va?
Men ibland så börjar man ju på liksom noll när man gör en remix. Och det är ganska jobbigt, tycker jag. För att med tanke på hur, man får inte jättebra betalt egentligen, med tanke på hur mycket timmar man lägger ner på en remix. Liksom. Eller en remix. På svenska.
Ja, remix. Det är också engelska nästan i sig.
Så då är det ganska skönt att liksom ha någonting som man redan har gjort, eller någon idé eller någonting, och bara försöka fusa ihop dem på något sätt.
Jag tror det är jättevanligt. Eller jag vet att det är jättevanligt.
Jo, det är jättevanligt, men ja.
Ja.
Mm. Och det som du har sagt alltså någon gång, tror jag, är att du har, när man har fått en remix som inte har gått igenom liksom, så har man tagit bort det som gjorde till en remix, och så blir det ett originalspår. Det är väl en annan väg att ta.
Ja, det har hänt mig flera gånger.
Jag kommer inte ihåg, men det har funnits, du har nämnt.
Men det händer ju ofta. Då är det bara att plocka bort en vokal eller liksom vad det nu är ju inte helt ovanligt.
En av mina all time favorites, där har jag också nämnt förut, tror jag. Det är ju Martin H. Liftin.
Ja, just det.
Som från början tror jag var en Tiesto Traffic remix. Men som inte kunde släppas. Så tog de bara bort stabsen kanske eller något. Och så blev det en röje jävla dänga.
Den är fet.
Mm. Den är fet. Det är den. Jag fortsätter lite hur andra beskriver dig. Så får du säga om det är sant eller inte. Eller sånt som återkommer ofta. Också att du är liksom, ja men din musik och du då, inte så trendkänslig.
Nej, så är det väl. Jag gör ju min grej, känner jag. Och jag har väl hittat mig själv inom musiken, och det tog väldigt många år, så det var, tycker jag, liksom skönt att köra på det. Sen så har jag ju massa olika projekt med kompisar, så att jag får ju liksom göra allt möjligt ändå.
Just det. Men vad är din grej då, om du får sätta egna ord på det? Jag frågar i alla fall inte vem du är.
Det är väl som folk brukar säga, det är väl mellan techno house, men inte tech house. Fast jag har inget problem med techhouse heller. Det finns jättebra techhouse också.
Ja, men det känns som att techhouse har blivit den termen som alla ska bajsa på nu.
Mm. Alltså. Precis. Men det är för att folk vet kanske inte att det finns jättebra techhouse. Det finns jättebra minimal också.
Absolut. Alltså man kan ju hitta guldkorn i alla genrer. Alltså så är det ju.
Mm. Jag längtar tillbaka till en form av techhouse. Sen definierar alla saker olika. men det var också nämnt förut, men så här Loco Dice. Mm. Stilen som i alla fall jag kallar tech house, längtar jag tillbaka till. Den finns väl, han finns väl.
vad gör han? Vad länge sedan man...
Han har ju aldrig gjort någonting.
Det är väl... Nej, precis. Nej, han är ju liksom...
Martin Buttrich.
Ja, exakt. Precis.
Vadå, utveckla?
Nej, men han är ju liksom...
Spökproducent.
Ja, exakt. Ja, han är ju inte... Han är ju DJ. Han är ju liksom en produkt... Är inte han gammal rappare?
Jo, jag tror att han är en gammal tysk rappare.
Ja, alltså han är gammal...
Som rappade på tyska.
Ja, jo, men han är gammal rappare.
Tysk rappare.
Jo, men jag tror... Jag, det är inte helt...
Ja, men...
Men här, vem var det som sa att han var en produkt?
Jag.
Alltså,
jag tror att det är väl ingen hemlighet att det är Martin Buttrich som har producerat. Mm.
Eller han, nej, nej, det är ingen hemlighet.
Skitsamma om det är en hemlighet.
Det står väl, tror jag.
Ja, ja, men han har ju producerat väldigt många. Alltså han har ju ghostat jävligt många tyska liksom stora namn. Och det är väl ingen hemlighet.
Nej.
Heller. Han är ju liksom studio wizard.
Mm. Men menar du en produkt som inte alls bygger på hans preferenser? Och
men okej, jag överdrev.
Nej, nej. Låt oss göra det för fan. Låt oss dissekera det här nu.
Men så vilken popartist som helst. Han är liksom här. Han frontar, åker runt och turnerar. Men det är inte han som sitter i studion. Mm. Han sitter väl med, men... Mm. Alltså, jag vet inte.
Nej, och jag skiter i egentligen. Jag vet bara att jag har tyckt att det blivit bra röj på spelningar med honom liksom.
Mm.
Då antar jag att det ändå var han som stod där.
Han är ju en duktig DJ.
Ja, exakt. Alltså,
liksom.
Men vissa har inte tid att göra musik.
Nej,
men det är det. Vi har varit inne på det tidigare också i liksom tidigare avsnitt. Hur i helvete ska du hinna sitta i studion om du åker runt och spelar fyra kvällar i veckan? Nej. Alltså du vet, det går ju inte.
Men det är ett val man gör. Man behöver ju, alltså, man kan ju också välja inte spela fyra gånger i veckan och ha tid då med musik.
Precis, kanske. Men sen är det också så här, nu alltså du kan ju liksom, du kan ju också producera on the road, men du är ju förmodligen ganska trött och sover när du kan på flygplan och hotell.
De flesta gör ju inte det heller, on the road. Jag har en kompis som gör det faktiskt.
Som producerar on the road.
Ja, ja, som, alltså. Det, som har liksom gjort låtar som har släppts sen.
Ja. Men
på ett flygplan och hotellrum.
Och ja, och sen så flygplats. Kan det ju också vara så att du kan ju skissa på laptopen och göra idéer. Och sen Precis. Så skickar du det till din producent som sitter i studion. Och sen, alltså du vet, det finns ju många varianter man kan göra det där på.
Mm.
Men utbilda mig här. Han, som ni sa, var Ghost-producenten.
Ja.
Känner jag till namnet, men jag vet ingenting egentligen.
Jag vet inte så mycket om honom heller. Jag vet att han har ju släppt mycket grejer under sitt egna namn också.
Ja, alltså han släppte väl några hittar.
Ja. Han är väl en väldigt, väldigt respekterad figur. Okay. Liksom.
Säg namnet igen.
Martin Buttrich heter han. Buttrich, ja. Buttrich.
Okej.
Okay. Mm. Jag tror att han också producerade mycket av Timo Maas grejer back in the day.
Jag tror det.
Okay.
Om jag inte har helt fel.
Ja, men det är rätt, tror jag.
Just det. Ja, Timo Maas har börjat dyka upp i mitt flöde igen, av någon anledning.
Ja.
Också, men vissa som man inte vet vad de har gjort de senaste 15 åren.
Han är ett litet mysterium, tycker jag.
Ja, utveckla.
Men han är också liksom en person som inte är en producent, utan det är Martin Buttrich som har producerat hans grejer. Men ändå så har han ju haft med stora artister som Kelis och så på sitt album.
Det albumet är jävligt bra alltså.
Ja, det är bra. Men det är ändå liksom lite så flummigt. Jag undrar liksom, var han med på alla låtar i studion och satt till? Eller hur? Jag alltid undrar hur det funkar där med att vara spökproducent.
Ja, då är man liksom inne på popvärldsterritorium. Mm. Alltså, då är det, för mig blir det samma sak.
Mm.
Alltså, du har en person som är en DJ eller en artist. Och så behöver du folk som gör musiken till den här personen. Alltså det är samma sak.
Men det jobbiga tycker jag måste ju vara om man inte liksom... Alltså om man vill få det att framstå som att det är man själv som gör musiken. Så tänker jag att man borde hamna i situationer on the road. Där folk vill prata proddande med en. Eller liksom, vilka effekter använder du här? Eller vilken synd?
Och jag tror inte att de personerna är helt... Alltså jag tror att de har koll också. Jag tror att de sitter med i studion. Okay. Men alltså det här, jag vet inte om jag nämnt det här förut, alltså det är så jävla känsligt i liksom dansmusikvärlden att prata om de här sakerna, just med ghostproducenter. Men fan, kolla på alla pop, alltså varför är det så, jag försöker liksom så här, varför är det så känsligt i techno eller i house, i dansmusikscenen, att du har någon annan som producerar dina låtar eller som är med och producerar låtarna, än kontra i popvärlden där det är så här, alla vet att alla artister, eller de flesta stora artister har producenter som gör deras låtar.
Fast jag tror det är lite skillnad för att...
Jag vet att det är skillnad, men jag vill bara skapa lite diskussion.
Ja, men popartister, de sjunger ju, de använder sin röst åtminstone som ett instrument.
Absolut.
Så att om man inte gör någonting i studion, då, liksom, då är man bara ute och DJ-er. Sen så har man ju liksom ingen koll på vad som används ens.
Alltså, men okej, men då vänder vi på det. Om vi säger så här, jag är skitbra DJ och jag är redan ett namn. Som DJ. Mm. Jag är populär. Jag åker runt och jag turnerar och jag spelar. Vi säger så. Mm. Och sen är det så här, fan. Så kommer det management och bara, hörru du måste börja släppa lite låtar. Ja men fan, jag kan inte producera. Jag är DJ. Ja men då hittar vi en producent till dig som du kan sitta i studion med. Och så gör du dina låtar. Jag är helt övertygad om att det var så var fallet. Med typ Timo Mas eller Loco Dice. Eller du vet så här, ja men fan. Han är gammal rappare. Ja men fan, nu vill jag börja spela techno för det är cool. Jag gillar det liksom. Jag är bra DJ. Ja men fan, du måste börja släppa låtar om du ska bli liksom stor. Okej, men här har du en producent som du kan sitta med och bara pumpa ut låtar.
Jo.
Inga konstigheter.
Nej, det är inte konstigt. Men det beror på vem man vill vara liksom.
Absolut.
En produkt som du sa, eller liksom en artist. Eller en, ja.
Mm. Oh. Men om alltså, exakt, det blir ju lätt svartvitt när man pratar om det. Men jag tänker mig, alltså en producent kan väl liksom också vara, ja men låt säga att Timo Mas sitter med och så producenten blir Timo Mas händer som får fram det ljud som Timo Mas, alltså förstår du, att det är möjliggöraren.
Ja.
Men man kan ju också se det som att det är slappt av Timo Mas, du har inte lära sig the craft.
Jo, fast du vet ju också, det tar ju sjukt lång tid att liksom, du kanske inte har, alltså time is money, det ska bara, låtar ska bara ut.
Mm. Ja, exakt, jag skiter i, men för mig får man gärna vara ärlig då med att det är en, ja men, de här personerna står bakom
det. Det är ju väl ingen hemlighet att liksom Martin Buttrich har varit med och har producerat alla de här grejerna, för den informationen finns ju offentligt, om du kollar i alla... Liksom okej, okay, på den tiden var det på alla vinyl och alla CD-omslag. Alltså den informationen finns ju där. Mm. Vem det är som har skrivit låtarna, vem det är som har producerat låtarna. Nu på Spotify kan du ju, som vi snackade om innan vi började spela in, nu kan du ju se vem det är som har skrivit låtar och producerat låtar. Alltså det är allting, all den här informationen finns ju. Det är ju bara ett klick ifrån.
Men då stod det säkert Timo Mas och bla bla bla.
Ja, men han var säkert med och producerade låtarna. Ja,
vem alltså, fan vet. Ja.
Jo men, ja, ja. Samma, vi kan släppa det.
Exakt. Finns det någon känd Timo Mas-låt? Det gör det ju såklart, men jag kommer inte på någon titel bara.
Jo, jag inte, det var väl en del tyska titlar på hans liksom stora danshits i början på 2000-talet, jag kommer inte ihåg vad de heter.
Timo Mas, Oliver Lieb, det var ett gäng där.
Han gjorde en låt som heter Shapeshifter med någon rappare på den plattan som vi snackade om. Jävligt bra, den Timo Mas-plattan är grym.
Ja, jag måste lyssna tillbaka.
Kommer inte ihåg vilket år det släpptes, men 2003 kanske, jag kommer inte ihåg.
Något sånt.
Jävligt bra platta.
Men du, apropå lite grann det här då, alltså har du några tankar om dagens techno-scen?
Jag har många tankar.
Let's
hear. Det är lite splittrat liksom. Så att, alltså just nu är det väl väldigt hård techno som gäller tycker jag.
Håller med.
Det och, kan vi ju konstatera.
Ja. Och det är väldigt mycket yta. Ytlighet. Och det är inte lika viktigt att ens göra musik. Liksom, eller att ens släppa musik. Förut så var man ju tvungen att ha släpp på gång. För att ens få spelningar. Eller för att ens liksom synas och höras. Men nu är det ju liksom tvärtom. Att det är viktigare att ha content. Synas på Instagram, Twitter. Överallt. TikTok till och med. Så det är ju ja. Man ja. Den har förändrats väldigt mycket i scenen. Och, ja. och det har hänt väldigt mycket under pandemin också med det här toalettstället som heter Hör.
Just det.
Jag tror att jag
där många slagit igenom och blivit stora DJs.
Jag tror att jag i ett tidigt skede någon gång i podden liksom har drivit om det innan jag ens fattade att det var så stort.
Mm.
För nu inser jag ju att det är skitstort. Det är ju som en boiler, alltså det är skitstort.
Ja, det är större än boiler room.
Ja, exakt. Och jag bara så här, jag drev om det. Mm. Liksom typ för 2 år sedan.
Fast det ser ut som en toalett.
Exakt, det är väl en toalett.
Nej, det tror jag inte.
Kakelkuliss kanske.
Jag tror att det måste vara, jag tror fan att det är en toalett. Ja, skitsamma.
Det är ju skitstort, ja. Mm.
Men jag är inte riktigt greppat. Jag, som alla andra så har jag ibland tittat in på någon sån grej. Men jag har inte riktigt koll på det egentligen. Men jag såg någon så här, kör de typ varje dag? Alltså för jag såg någon så här, ja men, lista. Ja men ikväll är det liksom från 18 till 23, alltså en timme var. Och så är det, alltså är det typ så här 5-6 personer varje kväll som kör där? Eller är det liksom?
Alltså det är oftast, är det väl ett skivbolag eller ett gäng. Sen så bjuder de in några som är relaterade till dem på något sätt.
Okay.
Så får de köra.
Jag har ingen koll på det alls. Bara, det dyker
nej,
upp
men mitt. Det är det jag har fattat.
Ja, jag lyssnar ju aldrig på liveset eller kollar på. Nej. Ytterst sällan.
Men är det... Ja, exakt. Där tillkommer också som i Boiler Room att det blir liksom en visuell grej.
Ja, det är väl det som folk går igång på. Mm. Och sen så musiken också. Men ja.
Men om man, vadå, okay, om man placerar dig i en sån kontext, skulle det vara bekväm?
Jag tackade nej till Boiler Room 4 gånger.
Är det sant?
Va? Varför då?
Jag och Gustav var inte bekväma med det. Vi hade på våran rider väldigt länge att ingen fick fota oss, ingen fick filma oss.
Mm. Mm. Och då blir det svårt.
Mm. Nej, men vi liksom var aldrig bekväma med det där. Och vi ville vara liksom lite anonyma och hålla det så väldigt länge.
Mm.
Nu kanske jag skulle tacka ja till Boiler Room, men ja. Jag vet inte.
Nej. Får se om de testar.
Jag är inte helt bekväm med det. Så vi spelade på Trisor en gång och då ville de filma oss och de ville spela in oss. Men då liksom sa de först att de inte skulle spela in oss, men så här så hade de gjort det ändå och lagt upp det.
Oh, alltså det är inte okay. Med video menar du?
Alltså... Nej, alltså bara ljudinspelning. Okay. Men ändå, vi sa ju liksom nej.
Mm.
Det här var gamla Trisor-gänget, så det är inte någon som driver Trisor nu.
Okej, okay. Då var det ganska länge sedan, eller?
Ja, det är nog 2011 kanske.
Okej, okay. Men då var det ändå nya stället liksom. Det var inte det gamla 90-tals.
Nej, precis. Det var det nya stället, men de har ju bytt. Mm-hmm. Nu har de ju bytt igen då.
Okej, okay. Jag har inte koll på att
jag spelade där i december. Så då var det är liksom några nya som
okay.
Är bokare och så nu.
Okej, okay. Men är han Dimitri Hegerman kvar i liksom bakgrunden?
Han är ju kvar i bakgrunden.
Okej.
Okay. Igen. Det kommer han nog alltid vara.
Ja.
Men man ser han inte.
Nej, okej. Okay. Nej, men det måste ju vara någon form av breach, alltså eller fult bara, att spela in och lägga upp utan att folk känner till det liksom.
Mm.
Jag vet typ, ja men Monday Bar som vi åker med, där brukar ju mycket spelas in tror jag med video och ljud. Mm. Men sen ibland tar det typ så här ett år innan de har clearat allting med managements och sådär liksom, ja. Att de har fått kolla igenom och är nöjda med alla vinklar och,
mm.
och
ja, det är mycket byråkrati liksom.
Låt clearingar och sådana grejer.
Ja, ja.
Då är väl Pocketbeat tror jag som brukar åka med.
Ja, de spelade in mitt set också senaste Monday Bar.
Okay.
Men det har ju gått några månader nu. Jag har inte, inte sett någon video än.
Ah, okay.
De sa ju att man får ju se det först innan. Liksom. Mm. Men det tar väl tid såklart. Det är väldigt många set som spelas in.
Okay.
Mm.
Men finns det någon annan, upplever du ändå att det finns någon annan del också än det liksom yt och snabbt?
Ja, det upplever jag väl. Alltså, eller hur menar du?
Upplever att du är själv i din liksom sfär?
Jag är lite grann kanske, men det är väl för att jag kör på min egna stil ganska mycket. Och jag försöker hålla mig till det. Mm. Så att jag får ju kämpa mig fram en del.
Mm.
Också eftersom jag inte följer med liksom trenden så att säga.
Exakt. Men står du liksom... Ja, hur ska man säga? Bitter är så konstigt ord, men jag blir du bitter ändå när du ser den utvecklingen som inte tilltalar dig eller?
Ja, så det är klart att man kan bli bitter, men sen går det över ganska fort när jag sitter i studion.
Ja, härligt.
Men det är inte så konstigt att man kan bli bitter, tycker jag.
Nej, det kan ju också det, bli
det, ibland. Men det är också så här, det känns som att folk tycker att, ja, att man inte får bli bitter nästan, att man ska vara en sur gubbe då på något sätt. Men jag tycker det, ja. Inte stämmer riktigt. Man måste ju få vara bitter.
Absolut. Det är bara att jag tycker bitter. Det är inte det perfekta ordet. Nej. Tycker jag. Men du är kanske bekväm med det.
Man kan ha åsikter om saker och ting. Liksom.
Ja, det kan så man ju ha. Exakt. Jo.
Men sen så kanske man pratar om med vänner. Om det liksom mest. Så inte, ja.
Men det är väl ingen som... Så här, det finns väl egentligen ingenting... Alltså ytlighet och liksom... Alltså det finns ju få saker att älska med de grejerna. Men, ja.
Nej, men jag vet liksom att många bokningsagenturer nu för tiden till exempel tar in artister som ska se snygga ut. Och de tänker på det. Och de kan till och med säga det. Så att till, alltså, ja. De kanske inte vill att det ska komma ut riktigt så, men, men ja, det är så det är just nu i techno-scenen.
Mm.
Och det hör ju inte helt hemma där, tycker jag. Liksom, eftersom techno kommer ju lite från att många nördar liksom, som har suttit och producerat i Absolut. Sina studios i liksom, flera timmar.
Men jag ser, verkligen. Jag ser det som en, alltså nu har, det är ju för att det har blivit kommersiellt nu.
Jo.
Det är för att det har blivit, och då blir det så.
Mm,
det går liksom inte att, alltså det går inte att komma ifrån. Och det är ju min teori, där jag också snackat om 100 gånger, så ni får ursäkta mig eller spola förbi. Men det är ju för att den generationen som nu liksom, det vi snackar om, det är ju de väldigt, väldigt många kommer in i det. I hela EDM-svängen. Och hur den scenen var. När den var som störst.
Mm.
Det har ju liksom spilt över till techno. Hänger du med?
Fast nu är det ännu yngre generationer. För nu har ju de här kommit in under pandemin.
Exakt.
Som jag har berättat om, Hör. Så att många av dem som har spelat på Hör är ju liksom större än artister som har hållit på i många år som helst. Och det blir lite så här. Varför ska man få ett sånt försprång, kan jag undra ibland.
Jo, men det är för att allting går mycket snabbare nu. Alltså,
men när det går så snabbt så kommer det också gå jävligt snabbt neråt. Precis. Någon gång. Och då har man ingenting kvar istället.
Exakt.
Man ska vara försiktig med det med det jag menar.
Absolut.
Och det är därför jag känner att jag hellre gör min grej. Och kör på min stil än att liksom försöker göra något som jag inte trivs med. Bara för att jag ska få massa spelningar och...
Jo, men jag fattar. Men det är som du säger. Men det är också så att de som får en liten hype. Alltså man kommer ju ganska snabbt fatta vilka som verkligen vill göra det här. De som verkligen brinner för det. De kommer ju vara kvar.
Mm.
Och sen de som bara gör det för hypen eller för att det, de kommer ju försvinna.
Mm.
För det här har man ju sett hur många gånger som helst. Det går ju i cykler. Folk vill, alla skulle bli DJs, alla, och sen så försvann ju hur många som helst.
Mm.
För att folk fattade så här, okej, man kanske måste lägga ner lite tid och jobb på det här.
Mm.
Och då försvinner massa folk för att de tror bara att, de inser sen att shit, okej, det här kräver lite skills och lite, liksom, det kräver massa tid.
Mm.
Men det måste ju finnas många som också fortfarande uppskattar proper techno, alla uppskattar att någon har lagt ner en karriär på att liksom djupdyka i sin grej och lära sig sin craft.
Ja, men det kommer ju alltid finnas kvar.
Tänker jag.
Ja, alltså det har ju kommit massa nya bra artister också, om man säger så.
Exakt.
Under de senaste 3 åren.
Exakt. Ja, men jag tänker så mycket olika kring det här. Men ibland tänker jag också, ibland kan jag, vet jag att jag har varit bitter.
Är det för att du är journalist som du tänker så mycket olika?
Ja, ibland är det inte. Nej, men det är ett ämne man kan tänka mycket olika om, tror jag. Det finns så jävla många takes på det liksom. Men jag har ju också, ibland har jag ju tänkt att någon har kommit från ingenstans. Eller så här, den här personen har jag aldrig talat om. Och sen läser man på eller pratar med. Och då märker man att det finns en historik att den har varit med. Kanske inte den här svängen nödvändigtvis, men ändå, ja, men har 100 år bakom sig eller gjort sin läxa eller kan sin historia. Fast jag inte trott det baserat på, jag vet inte, yta bara.
Typ. Jo, men sen så finns det vissa som har kommit från ingenstans, som har köpt sig fram, som har väldigt mycket bakom sig, alltså pengar då. Så kallad kapitalist-tekno kan jag kalla det för ibland.
Kapitalist-tekno.
Ja.
Ja, så de, det, så det tror jag så vi kommer
de,
se mer
så de börjar ju liksom från dag ett med ett management. Och någon som sköter promotion.
Just det.
Och allting sånt. Som säger vad de ska lägga ut, när de ska lägga ut, när de ska släppa en låt, hur låten ska låta och allt sånt.
Ja, men det kan man, ja, det är exakt. Ja, det är ju svårt att förklara, försvara kanske.
Men någonstans kan jag ändå respektera det hasslet. Men alltså det är också, ja, det är också
paketering och liksom.
Ja, men alltså det är också ett hassel, det är ett annat typ av.
Ja, alltså det är ju klart att man kan respektera det, men det är ju precis som att folk har gjort så här EDM, fast de hatar EDM.
Ja, exakt.
Bara för att dra in pengar.
Jo, men det blir liksom en annan... Hur måste jag uttrycka mig? Alltså, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig.
Alltså, jag tror att du tänker som jag, att så här, man kan respektera det, men man respekterar ju en annan sak då. Alltså,
ja,
då,
exakt.
Då respekterar jag liksom PR och paketeringsdelen. Och liksom,
tack. Det är det jag menar. Det blir liksom en annan grej.
Mm.
Det blir liksom en annan... Det blir som en liksom produkt. Det blir som en annan sak.
Jo, men det enda jag kan tycka är skevt att de får ett sånt försprång.
Mm. Ja, men de har
pengar. Och kan gå... Jo, precis. Bara på grund av pengar.
Ja.
Så är det ju.
Jo,
men då kan jag tycka att det är fel och ens egentligen typ kallar det för techno. Mm. På något sätt, för att techno kommer ju från Detroit. Men, och det är liksom ingen rikstad, om man säger så.
Nej, men det är ju liksom... Alltså, termen techno. Mm. Alltså, vad är det?
Precis.
Nej, men tävlar de på samma liksom track?
Alltså de spelar ju på samma festivaler som många andra.
Jo, det är sant.
Det är ett stort problem för att sådana A-list-artister tömmer ju liksom festivalers budgetar och klubbars budgetar.
Mm.
Så att de andra artisterna som får spela liksom runt omkring, det är ju sådana som inte tar lika mycket.
Mm. Ja, jag ser problemet.
Och vissa som spelar gratis vet jag till och med. Mm. Så att, för att de vill spela så gärna.
Exakt. Nej, men när det börjar, exakt. Jo, men jag förstår. När man börjar sätta det i ett liksom konkurrensperspektiv och att någons uppåtgående leder till någon annans nedåtgående trend. Liksom. Jag förstår att
det är liksom, inte på samma villkor.
Alltså, jag har ju varit med om det själv när vi spelade i Bristol. Då hade vi en skadskväll på nedre planet på klubben, och i stora golvet så spelade Ben Clock. Han hade ju tömt budgeten såklart. Och min vän Jules, som heter Oktober när han gör musik, han fick ju liksom det som var kvar, och det var typ 2000 spänn kanske på faktura. Och det är liksom ingenting. Men han spelade ändå, men han var inte jätteglad, vilket jag förstår liksom.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Men känner du liksom en stark koppling till liksom, ja, men som du sa, grunden i Detroit och liksom det, den grejen?
Ja, alltså, eller hur menar du då? Äktheten kanske.
Ja, äktheten, alltså, men ja, alltså, det är ju två olika världar om man tänker dagens techno och det som kom från någon sorts minoritets perspektiv, ja, i Detroit liksom, och var ett uttryckssätt för liksom åsikter, om jag har tolkat min Detroit rätt liksom.
Ja, alltså techno, ja, techno är väldigt politiskt också.
Mm, ja, men det är,
och väldigt, det är väl det många har glömt bort. Vissa stora artister skriver till och med att de inte vill ha några politiska åsikter liksom, vilket blir lite konstigt också, kan jag tycka.
Mm.
De kan skriva att det hör inte hemma i liksom scenen, eller jag är en artist, så varför ska jag kunna tycka om någonting?
Ja, men det är för att de är livrädda för att bli cancelade.
Jo, precis.
Eller råka säga fel sak, och sen så är karriären över.
Men då kanske det får vara så också, kan jag tycka.
Ja.
Men är teknopolitiskt för dig? Är din techno bär med ett budskap? Liksom?
Ja, att alla ska kunna göra den, tycker jag. Även om man inte har pengar. Liksom.
Mm. Ja, precis. Ja, på ett sätt kan väl alla göra. Idag är det väl enklare än någonsin.
Mm.
Alltså insteget i alla fall, kanske. Mm. Men som sagt, sen måste man ju konkurrera då med de här du nämner som har en annan förutsättning.
Ja, men samtidigt så är ju de, även fast de är i samma scen, så tycker jag ändå att de är liksom den nya EDM-scenen på något sätt.
Mm. Absolut.
Ja, ja, det var ju lite det. Bara
att det är ingen som säger det riktigt.
Jag säger det.
Jo, du säger det, men det står ju liksom inte på flyers eller så, att det är liksom EDM, utan det står ju techno.
Ja, det är en stor fråga vad
det var.
Ja, det här kommer vi sitta och snacka om flera timmar. Ja, alltså, det,
ja. Ja, men ska vi move on då? För det är jag är supernyfiken på, utan att jag ens själv är producent, är saker du har sagt, typ som att så här, ja, men jag skrev jakten på den perfekta loopen här.
Mm.
För du sa i någon intervju nyligen att så här, ja, men du vill bygga en loop, alltså en grund som de kan lyssna på i 3 minuter typ utan att tröttna liksom.
Mm.
Hur gör man det?
Ja, det är svårt.
Ja, exakt.
För när du väl har gjort den så är du ju själv trött på den sen.
Nej, det håller jag inte med om.
Inte? Nej, det är sant faktiskt, det är sant.
Nej, det är mer att man känner att den sitter och att det låter jävligt bra utan att man måste lägga på, alltså tvingas att lägga på något mer ljud kanske, utan att det liksom låter bra med bara till exempel en baskagge, hi-hat, en rimshot eller klapp.
Just det.
Liksom groovet, att det, för mig är det väldigt viktigt att det ska sitta, själva skelettet av låten, för att jag bygger upp låtar på ett sånt sätt, så att det är väldigt viktigt att det låter bra.
Mm.
Självt liksom.
Men hur lång tid tar det att skapa det då?
Det är ju väldigt olika, allt från en dag till månader.
Mm.
det går inte att säga riktigt, tycker jag.
Nej.
Det beror på vad jag har för inspiration.
Exakt. Nej, för jag tyckte det var intressant. Det är ju verkligen en utmaning att skapa någonting som man kan lyssna på, ja, men, typ så länge utan att det låter.
Men ja. Men det där med perfekta loopen, ja, jag vet inte.
Det var jag som hade sagt det, tror jag. Inte du som sa så.
Nej, men det är lite så här, den intervjuaren som kanske också skrev om texten lite eller någonting som jag.
Nej, jag fattar. Men jag fattar grejen, alltså med och ja, men som du sa, en stadig grund som ska hålla liksom.
Ja, eftersom det ska ju låta bra när man plockar bort vissa element.
Mm.
Om man plockar bort liksom hook-ljudet eller vad man ska kalla det för. Det viktiga ljudet i låten. Ja.
Mm, precis.
Du vet ju vad jag snackar om.
Ja, jag sitter och lyssnar bara.
Du gör ju musik.
Ja. Ja, men vi har väl lite olika liksom. Alltså jag håller med dig, men det tar inte lika lång tid för mig. Jag tillhör den skar, alltså för mig går det ganska fort.
Mm.
Men jag håller med, man vill ju liksom, som du sa, du beskrev det väldigt fint, att så här, skelettet ska sitta liksom.
Mm.
Man vill ha de där få elementen, liksom grunden, det ska vara.
Ja, för att när man bygger upp låten och bygger ner den, då ska det inte låta liksom tråkigt, bara för att man har tagit bort 10 ljud.
Exakt. 10 ljud, jävlar.
Ja, men det sa du också, att eller du sa,
ja,
att,
men det var inte exempel.
Nej, jag vet, jag skojar bara.
Men det var väl också hämta, alltså, någonting i stil med att, ja, men folk som lyssnar på din musik kan tro att det är liksom 5 spår, fast egentligen är 20.
Ja, det stämmer ju. Det kanske låter som att om folk lyssnar på min musik, så kanske de räknar i huvudet så här, det var det ljudet och det ljudet och det ljudet. Kanske det bara blir 10 kanaler, fast det är 50 kanaler.
Okej.
Okay. 50? Jag tror jag aldrig har gjort en låt som har 50 kanaler.
Nej.
Eller jo, det har jag, men väldigt, väldigt att det inte är så många kanaler.
Men är det simultana ljud då? Alltså att de ligger på varandra, eller vad handlar det om?
De svarar ju varandra, och sen så är det väl vissa som ligger på varandra som gör ett ljud när de ligger på varandra liksom.
Ja, det är intressant det där. Jag vill ju ha så lite kanaler som möjligt. Jag tror att ju mer alltså, fan. Jag släppte en låt för ett halvår sedan, jag tror att det var nu, eller inte ens det, som har 13 kanaler.
Mm.
Och det funkar.
Mm.
Jag gillar när det är ganska lite i projektet. Liksom.
3 kanaler.
3? Har du släppt en låt med 3 kanaler?
Det känns basic, det har jag nog gjort.
Kick, hi-hat och klapp.
Fast inte någon danslåt.
Nej, ja. Och det blir väldigt lite med tre.
Det är minimal, eller?
Ja, det är jävligt minimal.
Ja, men man kan ju göra ett ambient spår.
Ja, som... absolut.
Ja, ja, fan. Jo, men jag kan ju... Ja, det kan man göra. Jag kan ju uppskatta bara långa chords som bara fortsätter och fortsätter, liksom. Och sen var det någonting... Ja, men... också saxat. Vi kan ju säga, vad den här intervjun jag citerar, det är en ganska ny intervju ju. Från, säg vad heter det, sajten eller tidningen till och med.
Future Music.
Ja, Future Music. Jag tror att det är därifrån jag har hämtat det här spännande. Säkert. För de djupdök ändå lite i din process liksom. Också citerat här, I've created my own sample library using the same sounds since 2010.
Men det stämmer ju. Faktiskt.
Men vadå, inte, vad betyder det egentligen? Alltså att du inte har lagt in flera ljud sen dess?
Jo, alltså jag lägger in flera ljud hela tiden som jag gör. Mm. Jag samplar av syntar som jag sen som kanske har sålt. Eller,
ja. Just det. Men vad menar du då? Eller vad menar du? Du har ett library, men det har fyllts på.
Ja,
med,
precis. Det har fyllts på, men jag använder det fortfarande. Alltså det är ljud som är från 2010 och framåt.
Just det.
Som jag använder. Jag använder oftast mina egna ljud. Alltså det är liksom, ja.
Just det.
Och också... Scratch är ju väldigt mycket sample-baserat om man säger så. Det är inte så mycket mjukvarusynter eller, ja.
Just det.
Det är det också, men ja.
Just det. Och det fanns också ett knep där, eller ett knep. En grej som du har gjort i alla fall, att köpa en synt, sampla av den, eller vad man ska säga.
Och sen sälja.
Och sen sälja den. Det låter ju perfekt för en tight budget.
Man kan låna en synt.
Ja,
exakt.
Man kan låna sig inte från en butik och sampla av och sen sälja.
Exakt.
Men då kan man ju lika gärna använda typ splice.
Fast det är inte samma sak. nej, men på riktigt. Alltså jag har ju samplat av min egna 909.
Ja.
Och det är ju liksom de samplingarna jag använder. Jag använder inte liksom
någon annan
andra 909-samplingar.
Nej. Alltså, men
vad är det för skillnad?
Annorlunda i huvudet,
de
menar
de låter ju annorlunda. Alla syntar analogsyntar låter ju olika. Så alltså, det beror ju på hur du har spelat in. Vad använt för ljudkort? Vad är det för audioomvandling? Hela signalprocessen
spelar roll. Jag förstår, jag fattar.
Och sen så hur du har processerat ljuden, vilket reverb du har använt. Om du har använt reverb eller om det bara är liksom helt torra ljud. Vilket jag gör oftast. Men grejen med så här samplingsbibliotek är att många processerar sönder ljuden.
Jag håller med.
Det är liksom sjukt mycket kompression,
yeah.
Limiter, ibland så är det så här reverb, ibland har de kört genom rullband eller whatever.
Rullband får man gärna köra.
Jo, absolut.
Då blir det trevligt, absolut. Det är varmt och gosigt.
Absolut, men det blir också rullband plus kompression plus EQ. Och det är liksom, jag vet inte, jag har provat massa av sådana ljud också, men jag återgår alltid till mina egna.
Nej, jag håller med om att det, alltså, just till exempel splice, att det är väldigt, alltså ibland är det för processerat.
Mm.
Men det är ju för att det ska låta, ibland kan det vara skönt att bara dra in grejer och inte ens behöva slänga på en EQ, att allting bara sitter helt perfekt. Mm. Men det beror också på vad man är ute efter, vad man gör för typ av musik eller vad man, eller vilket. Alltså nu pratar jag bara personligt, för i mitt workflow så ibland så är det helt, jag älskar splice.
Mm.
Alltså jag kan inte, I can't stress enough hur mycket jag älskar det. Men det är också, det kan också vara en bromskloss, för att man kan fastna i så här, liksom, man kan sitta och leta en
dag.
Ja men alltså, fast det är jävligt bra om man snabbt vet vad man ska ha.
Mm.
Då är det grymt, liksom. Men man sitter och letar kickar, nu gör jag inte det, för jag har mitt bibliotek. Precis som du. Liksom, jag använder ju typ samma kickar. Och, alltså typ. Men det är jävligt bra.
Mm.
Men jag kan ju verkligen. Jag får ju djup respekt för den grejen att se varje synt som en egen individ som producerar sitt eget unika sound. Förstår du?
Ja, men det är ju så.
Jo, exakt. Och det har jag varit inne på förut också. Att jag kan uppskatta den typen av liksom grundligt hantverk. Liksom, och den approachen som det är en motsats till mycket av det vi har pratat om innan idag liksom.
Mm. Men sen så är det så också, bara för att man har 50 maskiner, alltså syntar och trummaskiner och sampler, så betyder det inte att man kommer göra bra musik heller.
Nej, det är en annan grej.
Så att ja, det funkar bra med bara dator också. Det är det vill komma fram till också.
Mm, exakt. Men är det också så att ja, men när du börjar ett nytt spår så ja, men du tar med dig grunderna från förra liksom?
Ja, det kan jag göra. Jag sparar ju mycket så här channel strips. Jag använder ju Logic som ni använder också. Så jag har gjort det sedan typ 2000 tror jag.
Wow.
När det var iMagic.
Just
så köpte det. Apple upp det.
Just det.
Blev alla sura. För att alla hatade Apple-datorer på den tiden.
Just det fanns ju på PC också. Man var tvungen att köpa en Mac om man skulle använda
Logic. Jag har kvar deras midi-interface däremot. De heter ju fortfarande iMagic OM-teater.
Är det sant?
Ja. Och funkar fortfarande bäst till Logic.
Ja, jag kan tänka mig det. Mm.
Men ja, vad var det?
Nej, jag vet inte. Men är det alltså hårdvara versus mjukvara? Eftersom du samplar och använder sam, det är en svår definition vad som är vad liksom. Mm. Men mjukvarusyntar använder du inte?
Eller? Jo, det gör jag jättemycket.
Ja, ja bra. Är det
ofta
bra?
När jag gör, ja men det, jag tycker det är bra. Jag tycker man ska använda mjukvarusyntar också. Mm. Man fler kanske borde lära sig syntar, vad en synt ens är liksom, och ja, göra egna ljud och inte bara använda presets.
Just det.
Även fast presets är till för att använda, men ja, det är också intressant att veta hur man använder synt. Absolut. Och vad en synt är, vad en oscillator är, vad ett filter.
Exakt.
En VCA.
Men vet ens du det, så tänker jag så här, exakt liksom vad. Och kan jag veta hur en ratt påverkar ljudet, men att veta så här, vad händer på liksom, hur påverkar den här vågen, eller vad fan vet jag?
Jag har ju faktiskt ändå pluggat audio engineering.
Ja, jag kanske nedvärderar dig här.
Vad sa du?
Jag känner till att du har gjort det.
Ja.
Hur då? Någonstans.
Jag vet inte, men vi.
Via podden.
Ja, jag har nämnt det.
Vi känner ju till varandra också.
Ja, exakt. Nej, men, jo, men jag vet nog vad jag, alltså jag vet ju vad jag ska ratta på för att få den effekt jag vill. Alltså jag har ändå producerat musik i över 20 år.
Jo, men jag tror säkert en del ändå inte är intresserade av liksom den grejen.
Jag är inte intresserad av det alls, men jag vet ändå vad jag ska ratta på för att få det. Men jag är inte intresserad av liksom, alltså vad är det heter, syntesis eller, alltså jag är helt, helt ointresserad av för mig handlar det bara om ljudet och få det att låta som jag vill.
Exakt.
Jag skiter i vad som händer bakom.
Exakt, men du vet ju, ja men som jag, det var det jag ville åt på något sätt, att du ändå, ja men såklart man kan veta hur en ratt eller knapp påverkar ljudet, men inte exakt hur liksom.
Nej, jag vet.
Vad den gör där bakom.
Ja, jag vet, men jag skiter i. Mm. Jag är helt, som sagt, jag är helt ointresserad.
Du skiter inte i, antar jag.
Eller hur menar du?
Alltså, som liksom, ja, men hur man
måste,
fungerar,
man måste ju veta hur det fungerar ibland för att ens kunna få fram ett ljud.
Ja, man kan ju...
Men sen så om jag bryr mig kanske en annan sak. Om jag liksom tycker att det är kul så här. För det tycker jag inte alltid.
Nej.
Det kan ju också vara frustrerande.
Absolut.
Man får sitta och prova sig fram bara hur ens får jag fram det ljudet som jag har i huvudet.
Ja, precis. Och sen om man, liksom, om man laddar ner eller man köper en ny synt, alltså mjukvarusynt, så alla är ju olika. Då får man ju liksom. Jag får alltid ångest av det. Så bara nu har jag köpt nyligen någon så här Native Instruments paket typ. Så fick jag med den här Massive X. Mm. Aldrig har jag kört förut. Så bara, off. Ska behöva lära mig en ny jävla syntjävel som funkar helt annorlunda än de jag brukar använda. Och så får jag, det skapar ångest hos mig.
Men det är en nackdel med mjukvara, kan jag tycka, att de har så olika interface.
Exakt.
Hårdvara har ju mer eller mindre ganska lika interface.
Jaja.
Och de är uppbyggda på samma sätt eftersom det är en hårdvarusynt. Speciellt analogsyntar. Digital är mer djupgående. Men ja, jag kan hålla med dig att det kan vara bökigt när man laddar ner en ny mjukvarusynt. Liksom, att man får lära sig den.
Ja, och så slutar
det
med
att man. Även fast man redan kan hur en synt funkar.
Precis.
Så måste man ändå hitta. Och ibland så byter de namn på vissa saker. Och ibland så kanske de inte ens har med.
Ja.
Kanske inte en stor VCA eller LFO liksom.
Exakt.
Nej, men det måste ändå gå att lära sig någon form av grund som finns med.
Ja, absolut.
På bredden liksom.
Men, men det är det att grunden stämmer inte alltid. Som jag sa, när de byter namn liksom, på saker och ting.
Mm.
Då får man ju liksom prova sig fram.
Ja.
Det finns ju hårdvarutillverkare som har sig också. Som Make Noise som gör Eurorack-moduler.
De har du har redan tappat mig vid.
Jag använder inte det själv, men jag vet att det är så.
Men du har en liten egen producerad, men en liten mod till, är det till 909?
Ja, precis.
Alltså en liten maskin, Macapär.
Ja, precis.
Som gör vad?
Ja, det är en mod, en breakout box. Okay. För modden som är kopplad till 909. Istället för att ta sönder chassit på 909 så kan man ha en liten låda som går i sladdar in.
Och vad gör den där då? Modden.
Ja, det är pitch på kaggen, för det finns inte egentligen.
Mm, och det vill man ju
ha. Det finns tune på kaggen. Mm. Som, men det är inte samma sak.
Nej.
Så att den kan ju nästan låta som en 808. Mm. Så är det en gömd mod också som är decay som på kaggen. Så att det kan vara mycket längre decay. Mm. Så att det blir ändå mer som en 808. Sen,
like.
Sen så är det dist på kaggen.
Eller vill man ju ha.
Overdrive. Sen så är det pitch på hi-hats. Mm. Vilket inte heller finns på originalet.
Viktigt.
Ja. Jävligt. Nej, men det är ganska kul när man kör live liksom, att kunna pitcha hi-hatten så att den sitter lite bättre med chordsen till exempel.
Och kick decayen också. Kul att latcha med live, kan jag tänka mig.
Ja, det är jättekul. Vi brukar ju flippa ur mot slutet av livesetet ofta. Så, då brukar jag köra på det mesta liksom. Ja, det är jättekul faktiskt.
Men den är utvecklad av någon annan i samarbete med dig typ?
Ja, precis. Eller modden är ju en mod som man kan, eller vem som helst kan göra, som kan löda egentligen.
Okay.
Den finns ju på Google.
Okay.
och tanka ner liksom, sen så måste man ju löda upp och
men har du gjort
skaffa
den
komponenterna själv. Nej, det var inte.
Du har inte suttit och liksom?
Det heter Martin Jansson som har gjort den.
Den heter Sculch 09, eller hur?
Ja, det var han som tyckte det var kul. Sen så blev det så.
Just det.
Sen så gjorde han en till mod liknande. En annan som jag känner som heter Noah Gibson. Som...
Just det. Känd från The Office, eller? Var det inte?
Ja, precis. Ja,
exakt. Om jag minns rätt. Ja, men det är coolt i alla fall. Någonting helt annat som jag skrev upp. Det här är verkligen någonting helt annat. jag såg bara att en del masteringsjobb åt dig har gjorts av Robert Elster.
Mm, precis.
Känd som Vibrosphere.
Mm. Och Lab.
Lab?
Mm, ett annat projekt han hade.
Okej, okay, jag känner bara till Vibrosphere från back in the day. Liksom. Mm. Proggig psytrance var det väl på något vis. Liksom.
Ja, så jag minns i det början var det psytrance.
All right. Jag försöker få hit honom.
Du har försökt få hit honom?
Mm. Du kan lägga in ett gott ord om du tycker att upplevelsen var... om du är tillfreds med det.
Ja, jag kan ju fråga honom, men han är väldigt skygg.
Mm, ja, men jag uppfattar också lite så. Så jag ska inte...
Vi är snälla.
Ja, exakt. Jo, jag vet, men han har inte med det att göra. Nej, bara. Han är inte jätteförtjust i Stockholm.
Ah, okej. Okay. Okay. Ja, han kan blunda hela vägen in hit och tillbaka. Liksom. Nej, men jag försöker inte pusha folk. Jag vill att de ska vara bekväma. Liksom.
Mm. Ja, såklart.
Du kan bjuda en på middag, kanske.
Mm, det är det vi behöver göra. Ja.
Du kan vara här som en trygg... Nej, men folk ska inte, jag ska inte utsätta folk för saker de inte vill. Men det skulle vara kul i alla fall. Mm. Och sen får vi se om jag har Discogs grävt korrekt. Att du också kanske står bakom minst en psytrance-låt.
Ja, det gör jag faktiskt.
Non-Zero.
Ja.
Låten heter Piraya.
Precis.
Kanske?
Som jag gjorde med en kompis som heter Simon Melkersson.
All right. Ja, jo, men precis. Jag försökte kolla vidare lite mer. Men Discogs slutade där. Liksom.
Mm, precis.
Men det var inte igår den gjordes.
Nej, det var ju väldigt många år sedan. Det kanske står på Discogs. Jag minns faktiskt inte.
Nej, runt 2000 kanske?
Ja, det var nog 2001 kanske. Mm. 2002.
Right. Men hur hamnade du i...
Den hamnade på Soundcloud för inte så länge sedan.
Är det så?
Jätteflummigt.
Okej. Okay.
Ja, eller till och med någon annan låt som vi aldrig släppte faktiskt, från någon sån här DAT-kassett.
Okay.
Så Simon skickade den till mig för någon månad sedan.
Okej, okay. Jag hittade den på YouTube tror jag, låten.
Ja, men det här var en osläppt låt.
Aha, okej. Okay. Men hur hamnade du i den?
Ja, det var ju så jag lärde känna Robert också.
Okej, okay, okej.
Okay. Nej, men för att jag gick ju mycket på fester när jag var yngre.
Mm.
När jag bodde hemma, jag gick på alla rave fester och Docklands och stod och dansade liksom till klockan 12 på morgonen.
Just det.
Eller
det
ja.
Ute i skogen också? Antar jag.
Ja, men det var ju lite annorlunda då. Liksom. Mm. Så att man kunde få gilla både techno och psytrance. Och...
Precis. Nej, men det är kul. Discogs kan ibland leda fram till roliga fynd.
Mm.
Tycker jag. Och sen en annan sak som är fristående från det tidigare ämnet. Nu försvann Össe ut ur lokalen här. Men han, Össe gjorde en runda och samlade in liksom gamla släpp från andra labels för att ta hem rättigheterna igen. Liksom.
Mm.
Och det ser ut som att du har gjort något liknande och liksom samlat på din Bandcamp. Typ.
Nej, jag har bara gjort det. Jag har inte mejlat. Skivbolagen har jag inte gjort.
Okej.
Så det är väl, ja.
Ett eget initiativ.
Ja, precis. Eftersom sådana här kontrakt är inte riktigt så. Ja.
Finns de alltid ens?
Nej, det är det de inte gör. Och sen så har man inte alltid fått betalt. Så det kan jag känna att då kan jag ju få ladda upp på Bandcamp.
Just det.
Och jag låter artister som jag har släppt få göra samma sak.
Nej, så.
Det är liksom digitalt, så varför ska skivbolagen håva in alla de pengarna?
Exakt.
Det kostar inte så mycket att finnas på Bandcamp eller ens Beatport. Och...
Nej, precis. Vi var transparenta med att du sprang ut ur lokalen. Mm. För jag frågade, för du gjorde en runda där du samlade ihop dina släpp som du släppt på andra labels. För att ta hem det igen. Liksom.
Exakt.
Och jag såg att ni hade gjort samma sak. Mm. Fast du, Elias, hade inte liksom frågat så mycket.
Jaha, du bara sket i det.
Mm.
Alltså ut på Bandcamp.
Precis.
Ja, men det har jag faktiskt också gjort. Mm. Alltså på vissa grejer som...
Där det känns dött.
Ja, men inte bara det. Vissa grejer som jag liksom har släppt på label som ett inte ens finns kvar. Mm. Men någon annan sitter på rättigheterna. Och jag tänker så här, Bandcamp. Mm. Alltså ska de... Ja, det värsta som kan hända är att säga så här, ej, ta ner det här för att det ligger på våran Bandcamp. Okej. Mm. Alltså,
ja. Det ska mycket till.
Det är ingen som kommer stämma någon.
Liksom. Nej, nej, men alltså, sen är det så att det är ju inga, alltså, det är inga pengar vi snackar. Alltså,
nej, det är ju det.
Det är fika pengar liksom.
Mm. Men bekvämt för folk att hitta allt på ett ställe.
Ja, det är ju mer det handlar om. Liksom. Mm. Man vill ju ha allting.
Men ofta så kanske det låter som är väldigt, alltså, gamla. Så att, ja.
Ja, exakt. Jo, men det är ju gamla grejer liksom.
Mm. Men du sa, vi var inne på, ja men, Docklands etc. Var det liksom, hur kom du in i den elektroniska scenen? Var det typ så?
Ja, jo det var det nog, genom Docklands. Och jag hängde på Klubb 303 som det hette också. Mm-hmm. Det var någon båt, tror jag.
Okej, vart var någonstans?
Oh, det låter bekant.
Det var också, det var väl, vad fan var det? Någonstans på Söder, tror jag. Knullhamn där.
Ja, det låter bekant.
Du har ju några år till godo på oss.
Jag brukade gå dit med en kompis som gick i samma skola som mig. Sen så gick vi till Docklands efteråt.
Kan det vara vissa Norra Hammarbyhamnen eller något,
ja,
sånt?
Ja, något sånt.
Eller?
Måste det ha varit.
För där hände ju grejer i alla fall. Men det var där var aldrig jag. Jag tror att det var några år innan.
Nej, inte heller, men jag känner igen namnet.
Och Docklands kom jag väl in på för att jag målade graffiti mycket när jag var yngre. Sen så var det, ja, jag fick lite kompisar och så som målade graffiti och de började gå på Docklands, så gick jag lite med dem. Ja.
Sen var det kört.
Ja, sen var det kört.
Docklands har tagit många själar.
Ja, precis.
Mm.
Ja, i positiv bemärkelse. Mm. Alltså.
Ja, men verkligen. Nej, men det var kul.
Jag saknar den lokalen.
Ja, den var fan fet alltså. Mm. Fattar om den här funnits nu. Men den här
bollen eller vad som liksom sänktes ner. Ja.
Inte varje kväll, va?
Nej, inte varje kväll.
Nej.
Men sen så också juicebaren och allt sånt.
Ja.
Med Ingo heter han, va?
Ja, Ingo.
Smart Labs. Nej, jag kommer inte ihåg. Neurobar.
Mm.
Nej, jag kommer inte ihåg. Ja, något sånt här.
Han borde ni prata med.
Jag vet.
Kan jag tycka.
Jag har det på min lilla lista.
Finns många vi
han är en intressant person ändå.
Mm, aldrig träffat, tror jag.
Det har inte det. Okay.
Nej. Nej, det finns ju ingen risk att vi ska ta slut på liksom.
Nej. Nej, verkligen.
Ämnen.
Listan är lång.
Ja, den är lång, den är lång, den är lång. Den fylls på hela tiden.
Exakt. Apropå ingenting, då har inte du ett projekt som heter Splice också?
Jo.
Apropå Splice.
Innan Splice fanns.
Ja, just det. Och vad är fokuset för det?
Att, ja, det är väl techno. Lite mer, jag gör det jag vill liksom.
Okej. Okay.
Ja.
Och ytterligare något projekt som heter Kel?
Ja, precis. Det är väl lite houseigare.
Okay.
Men det har jag väl lagt på hyllan lite.
All right.
För att jag har för många projekt annars.
Jag fattar. Jag skulle också bara vilja i alla fall prata, för det finns ju, Skudge är också Skudge Records.
Precis.
Och det har vi inte pratat om. Men det är liksom, jag blir inte riktigt klok, för det finns flera liksom under, eller hur ska man säga, olika benämningar, olika
ja,
spår.
Ja, det gör det. Skudge Presents, Skudge White, Scourge X. Och det är det du syftar på.
Ja, precis.
Men det är för att vi ville börja släppa andra. Liksom.
Just, det är Scourge Presents.
Ja, andra. Alla är ju andra. Egentligen. Alltså alla andra skivbolag.
Mm.
Eller under etiketter, eller vad man ska kalla det för. Det är ju inte andra skivbolag, det är samma skivbolag egentligen.
Ja, exakt.
Mm.
Men också allt det egna kommer ut den... dina egna grejer.
Ja, det är bara på Scourge Records.
Mm, just det. Mm. Och Scourge NM, var det någonting också?
Ja, fast det var ju bara en grej liksom vi gjorde med så här screenprint och sånt.
Okej.
Ja, eller vi kan, ja.
Jag kommer inte ihåg, det var någonting som dök upp i huvudet.
Mm.
Och Scourge White, vad var liksom fokus?
Det är lite skitigare, långsammare techno.
Okej.
Okay. Nästan lite industriellt på något sätt.
Mm. Och hur ser liksom fördelningen ut mellan så här rodda allt med Scourge Records och göra musik och liksom?
Ja, nu släpper jag ju bara mig själv nu för tiden. Sen några år tillbaka, så att det är väl väldigt lätt.
Right.
Men kommer allt på vinyl?
Ja. Allt kommer på vinyl.
Lider du också av långa leveranstider och så vidare?
Ja, fast inte ett halvår kanske som vissa lider av. Så det är kanske 3 månader.
Okej.
Okay. Ja. Det är inte så jättelänge, men jag minns ju en tid när det tog en månad typ nästan. Så att det har ju ändrat såklart. Men det är ju också för att många stora skivbolag får ju gå före. Så att...
Ja, alltså det kan ju ta en månad digitalt också. Alltså om man ska liksom göra det rätt, så att säga. Alltså med att pitch, alltså om man ska liksom gå till helt andra spektrat av musikbranschen, så just är det ju, alltså det tar ju tid.
Spela in videos med andra som spelar ens låt.
Ja, men inte bara det. Jag menar bara liksom att så här, du behöver ändå förbereda, du behöver liksom ladda upp till, om du släpper independent, du behöver ladda upp till din distributör.
Mm.
Sen så tar de sin tid på sig att leverera till Spotify och till Apple Music, och sen så ska du pitcha det.
Mm.
För alltså det tar ju ändå tid liksom.
Mm.
Inte som att pressa en vinyl och få tillbaka den.
Nej, men... för att vinyl, då är det bara 3 till 6 månader själva liksom pressen, alltså precis, tillverkningen av vinylskivan. Så att, ja.
Ja, och sen ska,
sen, det... sen ska man ju vänta liksom på, innan dess ska man ju vänta på mastering, och innan dess låtarna ska vara klara. Sen så är det liksom grafisk design, ja. Allt ska vara klart.
Man ska ha tålamod.
Ja, precis. Man ska ha tålamod. Mm. Men ibland så är det lite lustigt när man har gjort en låt till en samling, och sen så kommer samlingen kanske 2 år efter.
Ja. Ja, alltså...
Så, ja, när man får skivan då, det blir lite så här, ja, så ställer man den åt sidan lite.
Absolut.
Det är liksom inte lika kul längre.
Nej, och jag känner så här, ibland när man har gjort färdigt en låt som är så här klar, då vill, alltså, så här, man vill ju släppa den direkt.
Mm. Men man kan ju göra det.
Ja, exakt. Exakt. Ut med den på Bandcamp.
Det finns ju vissa som gör det, som släpper saker direkt på Spotify, som ändå lyckas liksom få massa lyssnare.
Ja, ja. Ja, ja. Det är så de flesta gör. Mm. Eller liksom, det... Jag gillar ju det.
Mm.
Alltså, det ska gå fort. Liksom. Men det är också så att det, då sen måste man upprätthålla det också.
Mm.
Du måste släppa grejer hela tiden för att ha den där liksom momentumet, så att säga.
Ja,
ja, nu är vi inne på helt andra grejer, men det är liksom,
man måste få upp sitt namn också. Det är det.
Ja, ja, exakt.
Men
måste skapa content.
Ja, precis. Runt
musiken. Musiken är ju bara en biprodukt av musikbranschen
liksom. Ja, men när det kommer till live giggandet, är det liksom, är du nöjd med liksom antalet, eller vill du spela mer?
Ja, just nu vill jag spela mer, för nu spelar jag inte så mycket.
Mm.
På grund av att den musiken jag kanske inte är lika trendig längre. Så att, ja.
Nej. Men då är det är live som är ditt gebit liksom.
Ja, jag kör bara live.
Mm. Just det.
Jag har fått rätt mycket DJ-förfrågningar också, men ja, jag är ingen DJ, så att jag vill inte stå där och låtsas kunna mixa.
Mm.
Ja.
Ja, nej, det är respekt.
Ja.
Tycker jag är väldigt självkritisk också, så att nej, men om jag skulle vara DJ så måste det verkligen sitta till 110%.
Okej. Okay. Men jag tänker att för en lekman så låter det mycket mer utmanande att köra live.
Ja, det är utmanande det också, men det är något jag kan. Jag har hållit på med det länge.
Jag fattar. Men är det en liksom...
Men det är lite lättare än att vara DJ ändå, tycker jag. För mig i alla fall. Om man är musikaliskt lagd. Mm. Alltså, och vet hur man gör. Alltså jag har gjort musik sedan 97 ändå. Så jag vet ju inte vad maskiner gör. Och,
exakt. Ja. Men hur lägger man upp ett live-set så? Alltså är det liksom improv eller är det liksom låtar som finns?
Det är både och. Själva trumprogrammeringen är liksom något som jag gör live helt och hållet. Mm. Sen så är det ju massa låtar som redan finns. Massa ljud från de låtarna som Niel brukar köra genom analog rytm. Och sen så har vi lite så live jams också.
Spännande.
Emellanåt.
Mm. Vatten vill ha. Ni dricker som ja, jag vet inte vad.
Min röst blev lite.
Det var därför jag var tvungen att gå ut och gå på toaletten. För jag drack så mycket vatten.
Exakt.
För att jag inte har käkat middag.
Men det är bra. Stay hydrated.
Jag är skithungrig.
Ja, men smart. Jag ska premiera en ny fråga. Händer inte så ofta.
Kör hårt.
Inspirerad av intervjupodden Värvet lite grann. Mm. Som alltid ställde den enkla frågan. Vem tycker ni jag ska intervjua nästa gång? Mm. Typ. Men jag tänkte att nu kanske du fick en liten förvarning innan vi började spela in. Men bara så här. Är det någon akt eller något namn på den svenska liksom, elektroniska musikscenen som du tycker man ska kolla in? Det kan vara en etablerad, det kan vara en oetablerad.
Ja, Frans Jäger är ju väldigt bra tycker jag.
Mm. Mm. Då, det finns...
Det är ett kassaskåp som heter också.
Ja, det gör det. Och det finns goda chanser. Goda chanser att höra honom snart i Dansmusikpodden, vågar jag säga. Faktiskt. Inför hans Berghain-debut.
Och sen som sagt, Niel Thule.
Mm. Ja men fan, jag har tänkt på Niel många gånger. Så det är givet.
Den är given också.
Det ska vi fixa. Som sagt, ingen liksom risk att hitta slut med.
Nej, verkligen inte.
Med folk. Är det något du känner ämnesmässigt som du vill få ut som vi har missat?
Nej, inte riktigt tror jag.
Nej. Då kan du få ta fram din lista som du sa innan att du hade skapat gällande liksom vad som händer.
Ja, det är lite
framåt.
Svårt att komma på vad som
exakt,
händer.
Vad är up and coming?
Up and coming, exakt.
Ja.
Vad har vi på G?
Ja, precis. Ja, vad jag har på G. Jag har en EP på G. På ett tyskt bolag som heter Bright Sounds. Som är lite så här dubbtechno-bolag. Fast mitt släpp är väl inte jättedubbtechno egentligen. Och sen så en låt på en polares kassettlabel som kommer efter sommaren.
Kassettlabel?
Ja. Kassettband, du vet, som fanns förr i tiden. Ja, ja.
Vem driver den labeln?
Men alltså, varför?
Han tycker det är kul. Han startar inte ett skivbolag för att det ska vara ett skivbolag, utan han startar för att han vill kunna göra vad han vill och kunna ge ut en tröja, om det är så.
Kommer de här låtarna att finnas digitalt?
Ja, okay, det också.
Bra. För jag blev riktigt, riktigt kränkt och arg.
Just det,
och triggered om det bara hade funnits på kassett.
Det kommer finnas digitalt och han kommer göra en t-shirt i samband med det också.
Ja, men då är det
coolt. Han har ett screentryckeri också som han driver.
Vem är det här?
Då är det coolt.
Rickard Larsson heter den. Stockholm okay. Screenprints.
Okej, okay. Nej, känner inte till. Spännande.
Men han trycker väl typ de flesta tröjor i Stockholm tror jag.
De flesta tröjor i Stockholm.
Ja, men alltså åt liksom skivbolag
och kanske vi ska få
Northern Electronics tröjor och
Össe vill inte bära Dansmusikpodden tröjor. Jag kanske vill en liten diskret litet logga i. Nej, ja, vi får se.
En tote bag vill jag göra.
Just det.
Ja, som vi kan lotta ut till patrons.
Just det.
Hemliga klubben.
Fortsätter listan.
Ja, den är inte jättelång. Sen så har jag någon låt på någon samling som ska komma också.
Okay.
Som har skjutits upp i typ kanske nu 2 år.
Okej.
För att han har väntat på remixer och så här, omslag.
Men vadå vänta på remixer? Alltså vad fan, hur sega är folk? Vadå vänta på remixer?
Folk är sega.
Vi kan ju inte vänta 2 år på en jävla remixjävel.
Ja, men, nej, men det kanske inte var remixen bara. Men det var grafiska designen. Sen så har han väl planerat om lite. För han ville göra ett event också. Sen så gick inte det för att den lokalen lades ner. Det här var under pandemin. Det hände ju så mycket annat också.
Jag bara sitter här och skakar.
Ja, men jag är exakt.
Magsår av att höra. Ta för lång tid. Alltså, jag har väldigt kort. Jag har inget tålamod.
Ja, sen så har jag väl lite egna släpp på gång också. All right. Som alltid, fast det är inget superplanerat sådär. Men jag har ju färdiga låtar.
Mm. Men man blir uppdaterad om man följer dig på sociala medier, eller?
Ja, jag finns ju på Instagram och Twitter och Facebook. Inte TikTok.
Jag skulle precis säga TikTok.
Men sök på Skadsch.
Jag har skaffat TikTok, men jag har inte kommit igång med det.
Nej, alltså det är... Jag är inte heller jag har aldrig lagt upp något. Mm. Jag är inte en stor konsument av TikTok. Men jag blir typ bara irriterad när jag går in. För det är bara så här, det här, jag vill inte ha det här.
Jag orkar inte prata TikTok.
Nej, men det är oundvikligt. Alltså. Det
bidrar väl till stress också. Inte? Ja. Att man har en till så här, social media att gå in på. Ja.
Mm. Alltså jag hamnar där om jag verkligen så här, inte kan sova. Och har varvat allt jag brukar konsumera.
Men du kanske inte kan sova på grund av att du varvar allt.
Ja, exakt.
Alltså, prova att du lägger ifrån dig allt.
Ja, absolut. Jag är ju dum i huvudet. Men då kan jag hamna där. Men jag stänger ner efter 2 minuter. Jag bara säger, det här är så jävla... Det, no. Jag fattar.
Sen ser du väl mycket på TikTok som ändå kommer upp på Instagram. Sen.
Ja. Men det tar inte längre tid. Det är det. Du vill ha hypen direkt.
Jo. Men om man bryr sig om hypen.
Ja, nej, men man vill ju ändå. Man vill, alltså jag vill inte bli så. Jag är någonstans i mellanläget. Alltså jag vill inte vara bli den där gubben som inte hänger med i trenderna. Nej. Men fan, jag gillar inte TikTok alltså.
Nej.
Epadunk har jag noterat att det är en trend.
Mm. Ja, det har nått mig också.
Ja. Mm. Är det på att bli en genre typ, eller?
Det är väl redan en genre.
Okej. Okay.
Men Twitter är också väldigt stort, men det är inte alla som har det heller.
Nej, men det är ett annat typ av monster.
Det är väldigt många DJs och musiker som hänger där också.
Ja, absolut. Vissa är väldigt, väldigt aktiva på Twitter, vissa är inte alls på Twitter.
Men, men Twitter är väldigt politisk däremot.
Ja, exakt.
Det är där folk vågar typ
det har ju
skriva
blivit,
åsikter.
Ja, exakt. Det. Twitter har ju liksom blivit det.
Mm. Instagram är lite mer snällt och gulligulligt. Liksom.
Absolut.
Man är lite mer familjär och...
Men är Twitter, är det så jävla stort?
Ja, det är jättestort.
Jo, jag vet att det är stort, men det är liksom...
Inom de här olika segmenten.
Ja, men det är det jag menar.
Politik
det är liksom...
och lite, kanske lite...
Exakt.
Det är jättestort i liksom teknoscenen också.
Ja.
Mm. Ja, jag hämtar inte mycket information därifrån, men det finns ju.
Men sen så är det väl en till nyhet kanske, men att jag kommer starta upp en mixningsgrej, eller jag kommer börja mixa åt andra.
Ja. Mm. Ja, det är kul. Sitta och pilla med andras grejer.
Ja, precis.
Okej, okay. Alltså en mixning innan mastering, den sortens mixning.
Nej, inte mastering, men mixning.
Nej, men, mixning innan mastering.
Ja, mixning innan mastering, ja, precis.
All right.
Både stämmixning och, eller ett helt spår om någon har spelat in massa instrument live så att det inte finns några stäms.
All right. Ja, men det låter som en pro-service. Vi länkar till alla dina liksom, social media-konton i avsnittsbeskrivningen. Och på Insta, till exempel.
Ja.
Så in och följ. Tack för ett genuint samtal, känns som, på något sätt. Det är härligt.
Brukar det inte vara det?
Jo. Men, ja, men precis, det är kul att prata om
allt möjligt.
Ja, men precis.
Ja, det har varit väldigt
ärligt. Om gräsrot versus.
Kunde varit ännu djupare egentligen.
Ja.
Men då hade du dragit ut på tiden.
Exakt. Ja, men nu, man får återkomma om man vill göra det. Gå en långsittning. Liksom.
Verkligen. Mm.
Men tack som fan för att du delade med dig.
Mm. Ja, tack själv att jag fick vara med.
Ja, jättekul att du kom hit.
Ära. Mm. Och vi finns också på sociala medier kan man säga.
Inte på TikTok.
Nej. Och sen ska jag fortsätta ge dig dåligt samvete. Vi kommer ta bort Spotify-listan. Ja, eller så får Össe sätta fart.
Ja, jag vet.
Uppdatera den.
Jag har ju lovat i något avsnitt här för inte så länge sedan att jag ska sätta mig
ner. Ju längre du väntar vet du.
Ja, jag vet, men jag ska göra det.
Mm. Jag fortsätter lägga på lite till.
Det ska du göra. Det är bra.
All right. Ja, men då fäller vi in hovarna. Ja. Säger man så?
Ja.
Eller betyder det dö?
Nej.
Vi för ikväll säger, i alla fall.
Bli Patreon. Det är massor av skoj på Patreon. Följ oss. Like and subscribe and comment below.
Yes. Tack Elias.
Tack själv.
Tack.
Vi ses snart nästa vecka. Tjolo!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.